I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
De här pengarna har vi fått som en gåva för att uppmärksamma den frågan som står högt på vår dagordning, nämligen lönediskrimineringen. Det är det vi ska använda de här pengarna till. Och hur kan vi bäst använda de pengarna för att få upp den politiska skandalösa frågan om att kvinnor inte får lön utifrån det arbete vi gör? Ska vi använda dem till att sätta in en annons eller ska vi använda dem så här? Vi använder dem så här för vi tror och är nog övertygade om att vi får betydligt mer publicitet genom att göra så här. Jag tror att många blir provocerade. Jag är provocerad själv av att stå här och elda pengar. Jag är inte någon som har haft mycket pengar i mitt liv. Jag tycker att det är oerhört provocerande, men jag är ännu mer provocerad av det faktum att vi fortfarande har en lönediskriminering. Det är ett hån mot kvinnor att vi inte får betalt för det arbete som vi gör, för den utbildning som vi investerar i. Det provocerar mig ännu mer. Jag är medveten om att det här är väldigt mycket pengar. Det här är väldigt mycket pengar för väldigt många människor. Det är väldigt mycket pengar för mig. Det är väldigt mycket pengar för oss i Feministiskt initiativ. Men i en valrörelse så är det som en droppe i havet.
Det verkar som att folk blir lite förbannade. Är det verkligen rätt väg att gå?
Jag tror att människor blir förbannade och jag hoppas att vi nästa tanke omkring det här, att den ilskan ska övergå i en ilska över det tillståndet som vi har, nämligen att kvinnor diskrimineras varje minut, varje dag, varje månad, varje år, och att det i minuten faktiskt handlar om så här mycket pengar. Det hoppas jag att människor ska bli arga och provocerade över och börja fundera i politiska termer. Finns det något politiskt parti som har en lösning på frågan, som har något förslag överhuvudtaget, som driver frågan, som är upprörda över frågan? Ja, det finns det.
Här kommer avsnittet som vi alla har väntat på, nämligen avsnittet med Gudrun Schyman, eller som vi brukar kalla henne för, Queen G. Nu kör vi!
Jag försöker, när jag gäspar ser jag inte, för jag tycker det är tråkigt.
Det får
varje gång hoppas att det ska plopp. Ja. Och så liksom.
Ja. Så. Man får sitta så här och...
Ja, det hjälper inte. Vet jag. Jag har försökt allt möjligt. Men ja, det är mycket bättre, så det är ingen fara.
Har du varit hemma och varit sjuk eller?
Ja, jag kan inte vara sjuk på det sättet. Nej. Men jag har varit på hemmaplan. Fast igår så var jag i Gävle.
Mm-hmm.
Hos Feministiskt initiativ. När, vet, jag åker runt till alla som var med i valet.
Mm.
Och som bildade grupper och som ställde upp. Och vare sig någon kom in eller inte, så åker jag runt och har eftervalsmöten. Och berättar hur jag ser på valet och sätter in oss i ett historiskt sammanhang som inte ska deppa. Vägleder och handleder och så.
Mm. Man kan tänka mig att det inte är så lättsam stämning just nu.
Ja, det är ju en svår stämning. Det är ju en svår stämning överhuvudtaget politiskt.
Mm.
Det är det.
Mm. Ja, varje dag så blev väl Stefan Löfven blev väl nedröstad nu idag.
Ja, fast det var ju väntat. Ja, det hade alla väntat. Det var ju bara en formalitet för att talmannen sen ska kunna gå vidare med en ny kandidat. Mm. Mm. Med en ny uppsättning.
Men kommer han att göra det?
Har vi börjat?
Ja, ja.
Okej. Okay.
Förlåt.
Ja.
Men kommer han att gå vidare med en kandidat eller kommer det att bli omvald, tror du?
Nej, det finns ju två tillfällen kvar som han får föreslå en statsministerkandidat. Och jag utgår ifrån att han kommer att utnyttja alla fyra försöken. Jag tror att det är väldigt många som inte vill ha nyval. För att det är ju också så att hela den här processen och svårigheten att få ihop någonting och komma överens och sådär gör ju att många känner liksom, kan de inte åtminstone komma överens och kan de inte få ihop något? Och det blir också ett politikerförakt i det här. Och det är ju ofta sånt som gynnar de som då framställer sig själva som icke-etablissemang, det vill säga Sverigedemokraterna, nationalisterna. Så att det är just en stor risk då att det blir ett, som jag skulle tolka då, sämre valresultat. Men å andra sidan, man vet inte. Det var ju ett väldigt besvärligt läge i valet, får man ju säga. Alltså väldigt, väldigt många människor kände sig obekväma med situationen. Många som har tyckt att det är, ja, men nu börjar det barka åt samma håll i Sverige som i många andra europeiska länder. Vi får en nationalistisk politisk agenda. Hela problemformuleringen handlar om att det är för mycket invandrare. Och det blir repression. Man börjar prata om människor som säkerhetsrisker. Och man ska ha poliser i skolorna och insatsstyrkor i förorterna och mer pengar till militären. Samtidigt så står vi i en situation då vi behöver förstärka väldigt mycket inom det gemensamma, inom både förskolan och skolan och vården och omsorgen och så. Och sist men inte minst så har vi en situation när det faktiskt brinner och hela jordklotet flämtar. Och då måste vi kunna fatta väldigt kraftfulla politiska beslut som säkert inte kommer att vara populära på kort sikt. Men som är helt nödvändiga. Och i den där situationen upplevde jag att väldigt många kände sig både obehagliga till mods och lite skrämda över utvecklingen. Och då tar man gärna ett steg tillbaka.
Ja, men man gör ju det.
Och det var ju vad som hände och det fick ju konsekvenser för oss, inte minst i Feministiskt initiativ. Jag var ju på en gigantisk valturné och kammade igenom hela landet i 6 veckor och hade 90 möten tror jag på 60 olika orter. Det var en enorm turné och det kom ju folk överallt, men jag hörde ju på resonemanget, alltså det var så, åh, ni har en sån fantastiskt bra politik, du är jättebra, men. Så att jag har betecknat det här valet, den stora betydelsen av det lilla ordet men. För det inrymmer hela det här obehaget, rädslan och ett resonemang om hur ska jag rösta för att kunna begränsas Sverigedemokraternas inflytande.
Ja, men jag kan känna själv, jag själv var väldigt mycket så där fram och tillbaka, hur ska man lägga sin röst strategiskt för att det ska bli så bra som möjligt liksom. Och jag tror att det är väldigt många som också hade önskat, eller som kände så här, jag önskar att jag kunde lägga en röst på Fi. Jag tror att man har kört på det ganska mycket. Men det handlar ju också jättemycket om att SD, alltså det blev som att hela valet och förra valet med blev liksom kidnappat utav SD. Vilket jag tyckte var skit. Alltså det kändes som att alla debatter handlade bara om vart man stod i fråga till SD och vad de stod för.
De vann ju det man kallar för problemformulerings initiativet. Mm. Och den som vinner det vinner också valet.
Mm.
Och det här fick ju till följd att alla politiska partier flyttade sig åt det hållet. Ja. Det gjorde att Moderaterna började ju låta som det gamla högerpartiet.
Mm.
Och Liberalerna och Centern flyttade sig också åt det hållet. Och Socialdemokraterna flyttade sig åt det hållet. Väldigt och Miljöpartiet mycket. Följde med och Vänstern började svaja, tyckte jag. Och gick tillbaka också till det här militaristiska tänkesättet. Och var med och krävde återinförande av värnplikten och miljardrullning till det militära försvaret.
Mm. Mm.
Och det här skedde ju nu under den här senaste mandatperioden. Men det var ett väldigt besvärligt val. Och jag tror att man måste förstå att demokrati handlar om vi. Det handlar om vad vi vill, vilka värderingar vi vill ska prägla samhällsutvecklingen framöver.
Mm.
Och det går inte att rösta mot.
Nej.
Det går bara att rösta för.
Mm.
Och det här var mycket tydligare i valet 2014. För då var det fortfarande ganska nytt det här med Sverigedemokraterna. Och då var det väldigt tydligt att många som reagerade mot den nationalistiska och konservativa, traditionalistiska politiska dagordningen såg i FI någonting nytt, någonting annat och någonting som var en absolut motsats.
Mm.
Vilket det ju också är.
Mm.
Feminismen är ju den absoluta motsatsen till nationalismen. Så att då kom det ju jättemånga och då var det ju tur att vi fanns där. Vi hade ju byggt sedan länge ju.
Yeah.
Och då blev det ju en väldig fart alltså. Men sen har ju ändå den här utvecklingen fortsatt. Och nu upplevde jag väldigt tydligt att många var väldigt obekväma och rädda. Och då vågade man inte rösta på ett parti som man inte var helt säker på skulle komma in i riksdagen.
Mm. Mm. Men trodde du att ni skulle komma in i riksdagen i år?
Inte, jag trodde inte det under den sista delen av valrörelsen.
Nej.
Men jag trodde det innan, alltså så länge som vi låg på 2-2,5% som utgångspunkt i valrörelsen så var jag väldigt optimistisk. Och också optimistisk för att det bildades väldigt mycket organisationer lokalt.
Mm.
Vi hade listor i mer än 60 kommuner och det förra valet 2014 hade vi bara i 20.
Mm.
Så att det var organisatoriskt så växte Feministiskt initiativ hela tiden.
Mm.
Vi hade till slut ungefär 100 lokalgrupper som arbetade i valrörelsen.
Mm.
Och som sagt var med runt 60 som ställde upp i det lokala valet och vi hade listor i ett 10-tal eller det kanske blev 15 till och med regioner och landsting.
Mm.
Så att det var ju väldigt mycket människor ute i rörelse och många som då hade tagit steget och sagt att jo, men nu vill vi jobba här långsiktigt, organiserat, systematiskt.
Mm.
Som det innebär när man går in i det parlamentariska arbetet.
Mm.
Så jag var optimistisk länge.
Mm.
Men sen på vårkanten där 2018 och vi märkte att opinionssiffrorna inte lyfte.
Mm.
Och vi hade behövt att de lyfte fram till åtminstone 3% fram till sommaren och Almedalen. Och det gjorde de inte.
Mm.
Och sen blev det, i och med att vi inte lyfte utan låg still eller till och med backade då. Då började ju de stora medierna ta bort oss ifrån alla redovisningar av vad partierna tycker i olika politiska sakfrågor. Du vet, med sina tabeller och partiloggan. Vi togs bort och vi togs bort ifrån mätningarna och vi togs bort ifrån såna här valkompasser och annat. Vi var inte med där.
Nej, det är som att det inte längre är ett alternativ att rösta
Nej,
på.
Och då fanns vi liksom inte. Och sen drog då de här stora partiledardebatterna igång i både radio och tv och överallt. Och vi var inte med.
Nej.
Och där hade vi ju ingenting att sätta emot. För vi har ju inga egna medier och vi har ju inte pengar som kan vi kan inte gå ut med annonskampanjer och sådär. Hej, här är vi. När de säger 5000 poliser säger vi 5000 socialarbetare. Mm. Alltså, så offensiva kunde ju inte vi vara. Nej. Vi hade inte de resurserna.
Men jag kan tycka att det är lite märkligt med tanke på att 2017 präglades ju ganska mycket av just feministiska initiativ och feministisk aktivism i också, så var det ju den här, alltså, vad ska man säga, den här högerextrema rörelsen var ju också väldigt aktiv. Mm. Men när man tänker på hur MeToo hade sitt genomslag och hela den biten, när man pratade om det, det jag reagerade på med, så det var ju också så här, för jag trodde ju att Fi skulle alltså förvalta den frågan.
Mm.
Och det jag kände när jag såg den här valfilmen, då blev jag så här, men gud, varför använder de inte det här? Eller varför?
Ja, och det var ju många som ställde sig den frågan, men det fungerar ju inte riktigt så.
Nej.
Det är inte så snabba kopplingar.
Nej.
Dels så var det ju så att när MeToo-rörelsen började så var ju väldigt många av våra medlemmar del i den, och är. Den
absolut.
Är ju inte slut.
Nej.
Flera av våra medlemmar är ju administratörer av olika hashtag och jobbade väldigt hårt och jobbar med rörelsen.
Mm.
Och vi vill ju inte liksom profitera på det.
Nej.
Utan det var ju ett väldigt viktigt arbete som gjordes och som görs fortfarande. Och sen är det ju inte så att det här är frågor som människor i allmänhet kopplar till politik, till partipolitik. För det är ju väldigt många som under väldigt lång tid hela tiden har förklarat för oss att det här är inte politik.
Mm-hmm.
Det här är kvinnofrågor. Mm. Det här är enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut vid enskilda tillfällen.
Mm.
Så har det ju pratats om de här sakerna i evinnerliga tider.
Mm.
Mäns våld mot kvinnor har ju hela tiden skyfflats iväg som någon sidofråga och ett särintresse som enskilda engagerade kvinnor gärna får jobba med och gärna gratis som volontärer i kvinnojourer.
Mm.
Det är ju samhällets hela attityd till detta. Vi som har jobbat med de här frågorna i decennier, vi blev ju inte förvånade över de berättelser som kom.
Nej.
Jag blev ju förvånad över att så många blev förvånade. För att det här är ju en verklighet som vi är många som vet att den finns.
Mm.
Det som var skillnaden nu var ju att så många berättade samtidigt. Och genom att de blev så många och genom ibland en möjlighet till anonymitet, men också i en inkluderande solidaritet, så vågade väldigt många berätta om saker som de aldrig har berättat tidigare.
Mm.
Och det gjorde ju ändå att fler fick upp ögonen för att det här kanske inte är bara enskilda kvinnor och de där stackarna, utan det här är ett samhällsproblem. Men det var inte så, det var inget annat parti som tog upp frågan som ett samhällsproblem.
Nej.
Utan de andra partierna som sitter i riksdagen, de gick naturligtvis ut och krokade arm och sa, vi fördömer.
Mm.
Och sen?
Nej.
Ingenting. Inget utav riksdagspartierna pratade om MeToo i valrörelsen.
Nej.
Det var bara vi som gjorde det. För vi har politiken som efterfrågas. Så det beror ju på att våra medlemmar är med i MeToo.
Mm.
Men det går inte så snabbt så att liksom plötsligt så förstår hela världen att jaha, det här är politik. Det här måste in på den politiska agendan.
Mm.
Så går det ju inte till.
Nej.
Och det är som sagt var väldigt många som väldigt länge har försökt att få fler att förstå att det här handlar om strukturella problem i samhället och det måste mötas med strukturella åtgärder. Och då handlar det om politiska reformer, det handlar om lagstiftning och det handlar om resurser.
Mm.
Och där är vi ju inte ännu.
Nej.
Inget utav riksdagspartierna har ju det här som en prioriterad fråga.
Nej.
Det är bara vi som har det.
Mm. Men jag tänkte, det som blev intressant nu i valrörelsen tyckte jag var att alltså den här Annie Lööf-effekten som blev att det var många feminister som började sympatisera med Centern på grund av eller tack vare eller hur man nu ska formulera sig, att hon gick in och satte ner foten mot Jimmy Åkesson och pratade om feminism och hela den biten. Tror du att folk inte riktigt har koll på vad feminism innebär eller hur man ska använda det som verktyg? Eller?
Det är nog många som inte har koll. Jag tror att Annie Lööf tog en del poänger när hon i någon partiledardebatt tog upp frågan och så. Men det var ju oerhört marginellt. Mm. Och om man tittar på Centerns övriga politik så är den ju direkt kvinnofientlig.
Ja.
När det gäller den ekonomiska politiken och synen på välfärdssektorn och synen på arbetsmarknadsfrågorna och så vidare.
Ja.
Så att det är ju... nej, men det är väl så att trots allt prat och allt tjat som har varit i decennier, så är det fortfarande väldigt många som inte ser det här som en samhällsfråga.
Nej.
Och som förhåller sig, det jag brukar kalla för aktivt okunniga.
Mm. Mm.
Och det beror ju på att det finns ett motstånd emot de här förändringarna.
Mm.
Som är nödvändiga. De är ju inte svåra. Det är inte så att man, oj, hur ska vi göra? Det är inte så.
Nej.
Utan det finns ju massa med förslag. Allt ifrån hur man ska få en bättre könsbalans i näringslivet genom att kvotera till styrelser till exempel, som man har gjort i många andra länder eftersom man vet att det blir bättre, till att vi ska ge Medlingsinstitutet i uppdrag att tillsammans med parterna ändra lönebildningen så att det inte är männen som ska vara löneledande, till att vi ska individualisera föräldraförsäkringen och till att vi ska jobba mot mäns våld mot kvinnor ända från förskolan och uppåt och så vidare. Det finns ju hur mycket förslag som helst, de är inte svåra alls.
Nej.
Men det finns ett motstånd mot att genomföra dem.
Mm.
Och istället för att då behöva säga nej, vi vill inte.
Mm.
Så har ju alla bekänt sig till jämställdhet och de här jämställdhetspolitiska målen. Och sen i samma andetag så är man överens om att inte göra någonting.
Mm. Men det är som att alltså det har blivit väldigt viktigt att kalla sig för feminist. Det var ju hela den här grejen med Ulf Kristersson när han sa att så här, jag brukar inte kalla mig för feminist. Då blev det ju världens grej och sen till slut så sa han att han var feminist.
Ja.
Det är som att det har blivit mer viktigt att man säger att man är det snarare än att handla feministiskt.
Absolut, och det är ju helt tokigt. Jag menar, det, att vara feminist förpliktigar ju också att vilja förändra. Det är ju dels att ha kunskapen om hur det ser ut på den strukturella nivån och förstå att det handlar om strukturella problem. Det är samhällsproblem vi talar om och vi pratar om mänskliga rättigheter.
Mm.
Och sen måste ju det paras med en vilja att förändra.
Mm. Mm.
Annars så blir det ju bara som en etikett som man klistrar på när det passar.
Mm.
Och så är det ju inom politiken i väldigt hög grad. Vi har ju en feministisk regering som ju inte för en feministisk politik.
Nej.
Så är det ju.
Men jag tycker det är så konstigt att man kan kalla det för det. Eller alltså att man uttrycker sig på det sättet. Att så här, men vi är den första feministiska regeringen.
Ja.
Och ändå så är
men det... Men det finns ingen... Ja, man får väl anmäla dem till konsumentombudsmannen. Falsk marknadsföring.
Ja, men det är ju vad det är.
Ja, alltså, det var det. Samtidigt så kan man säga så här. Alltså det var ju vid valet 2014 som när alla partier blev så rädda för att Feministiskt initiativ skulle komma in.
Mm.
Vi hade ju kommit in i EU-parlamentet med råge på våren.
Stort.
2014 och sen så var det ju världens skjuts där.
Mm.
Och då började ju alla politiska partier som sitter i riksdagen att prata jämställdhet och börja kalla sig feminister.
Mm.
De hade ju kampanjer. Liberalerna gick ut med Birgitta Olsson, en snygg affisch där det stod feminism utan socialism.
Mm.
Och Vänsterpartiet svarade med en snygg bild på Rosanna Dinamarca som då var deras talesperson och sa feminism, fett med socialism. Mm. Och vi som inga pengar hade, vi gjorde en snygg bild på mig och la på nätet och så stod det feminism med extra allt.
Ja.
Och då, men de pratar ju jättemycket jämställdhet och feminism då. Mm. För att tala om för väljarna att det behövs inget nytt parti. Mm. Det var ju den taktiken. Och den regering som kom efter titulerade sig då en feministisk regering. Mm. Det som är bra med det är att då behöver vi inte börja diskutera vad ordet är eller inte är, utan då kan vi diskutera innehållet. Mm. För det är ju det som talar om vad man faktiskt vill göra.
Yeah.
I många länder så är det ju så att i den här backlashen som vi lever i den här förstärkningen utav traditionalism och nationalism och militarism, så ligger ju också hela tiden attacker mot feministiska rörelser och mot kvinnors rättigheter. Och där har ju ordet blivit som en svordom igen. Alltså, feminism kan man bara inte vara. Nej. Då är man ju inte klok. Alltså. Så är det i Danmark till exempel. Och så är det ju inte här i Sverige.
Nej.
Så att jag brukar beskriva det här som hände 2014 som att vi vann kampen om ordet.
Mm.
Så vi har fått det som ett respekterat ord. Och då behöver vi inte prata om man är manshatare eller häxa eller vad det nu är som man kan bli anklagad för. Utan då kan vi prata om, okej, nu är vi feminister här. Vad betyder det i praktiken?
Mm.
Vad innebär det för politiken? Och då kan man föra en annan diskussion.
Mm. Mm. Men jag tycker det är så intressant med det här, just alltså innebörden av feminism. Jag tänker på Ebba Busch Thor som stod och sa att vi behövde en ny sorts feminism.
Ja.
Och jag blev så himla provocerad utav uttalandet. För mig blir, vad skulle den nya slags feminismen innebära för kvinnor då?
Ja, nej, men det där är ju ett uttryck för att hon inte vet vad hon pratar om. Det är som om man skulle säga att vi behöver en ny sorts nationalism.
Mm.
Alltså, jag menar, nationalism är vad det är och feminism är vad det är. Mm. Feminismen är ju en maktanalys som synliggör de strukturer som handlar om kön.
Mm.
Sen har vi ju andra maktstrukturer i samhället. Klassstrukturen är ju jättetydlig. Vi har utifrån etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet. Vi har en massa sådana här strukturer, alltså en uppsättning normer som styr oss och lägger ut förväntningar som påverkar våra liv.
Mm.
Och de där måste vi ju synliggöra. Och när det gäller kön så är feminismen det verktyget som synliggör maktförhållandena. Och den intersektionella utgångspunkt som vi säger att vi har då synliggör ju också alla de här andra. Så det är därför vi pratar om att vi har en intersektionell feminism eller vi har en antirasistisk feminism.
Mm.
För att utgå ifrån de största liksom grundfrågorna. Mm. Och det kan man inte säga att man ska ha en annan sorts.
Nej.
För att det är det här det handlar om.
Mm, mm.
Sen kan man, det hon vill är ju tillbaka till familjepolitik och sexualpolitik och så som det har varit tidigare, en traditionalistisk politik vill ju hon ha, inte en feministisk politik.
Nej.
Och det illustrerade hon ju väldigt tydligt också när hon pratade om förskollärarna som prusiluskor som sliter dockor.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
När flickornas händer och
genusflum, eller vad var det
genusflum och sånt där, då har man inte fattat någonting. Det är ju en djup okunskap. Men den finns ju och den sprids i samhället. Och den det propageras för den. Och i en del länder så ser vi ju också hur de nationalistiska ledarna förbjuder genuskunskap och genusvetenskap. Och i Sverige är det ju Sverigedemokraterna som lägger sådana förslag på att göra det. Och deras utgångspunkt är ju att vi har våra fötter i vår biologi. Och det är det som sen avgör vilka val vi gör som privatpersoner. Och så ska det vara.
Ja, det är mycket argument för att man kan söka sig till jobb med högre lön om man skulle känna för det. Som kvinna. Att man inte behöver vara inom vården eller inom barnomsorgen där lönerna är lägre och hela den biten. När man egentligen kanske ska fundera på varför kvinnodominerande yrken tjänar sämre från början.
Ja, det är ju det. Det är ju där själva konflikten ligger. Det är ju inte så att kvinnor väljer deltider, otrygga anställningar, låga löner.
Nej.
Så tjohej, det ska jag välja. Det verkar bra.
Ja, precis. Det är ju det inte vill så. Jag bli när jag blir stor.
Ja, så vill jag ha det när jag blir stor. Det är ju inte så, utan det är ju hela värderingen av arbetet som är gjord utifrån en patriarkal mall som talar om att det är mannen som är familjeförsörjare och som ska ha lönen som det går att leva på och som ska ha heltidsjobb och trygghet. Kvinnor drygar ut hushållskassan när de går ut och jobbar, så det är inte så viktigt med lönen eller anställningen eller tryggheten på jobbet. Det är ju den gamla mallen som ligger, och sen förklarar man ju den med att det naturligtvis inte handlar om det, utan det handlar om att industrin måste vara löneledande för Sverige är ett litet exportberoende land. Det är bara det att numera exporterar vi väldigt mycket som inte handlar om industriprodukter.
Nej.
Så att det där är inte giltigt längre. Vi har inte en sån arbetsmarknad. Och det gör ju att vi måste ändra på lönebildningen. Och det klarar inte fack och arbetsgivare av själva. För Nej. De har ju sitt uppdrag ifrån sina medlemmar, facket och ägarna, arbetsgivarna. Och det är ju uppdraget från bägge håll, är ju att få ut så mycket som möjligt. Och därför så måste ju en tredje part in, och det finns ju en sån som heter Medlingsinstitutet som är tillsatt av riksdagen och arbetar på uppdrag av riksdagen. Och de har ju, som det är nu, uppdrag att gå in och mäcka om det kör ihop sig, men liksom mäcka inom ramen för märket. Och märket är då det avtal som industrins företrädare, facken där och arbetsgivarna träffar i den här avtalsrörelseapparaten som vi har. När de har träffat ett avtal och kommit överens om så här mycket är det, så här höga blir löneökningarna, då säger man att ingen får gå över det. För då blir det kompensationsavtal och då ramlar alltihopa ihop, säger man, och alla säger ja, då ramlar alltihopa ihop. Säger då mansdominerade arbetsgivare och mansdominerat fack, och de dominerar hela avtalsrörelsen. Och så, då är det liksom, då får ingen gå över. Och då kan man inte rätta till den här obalansen. Då blir det så som jag brukar säga, då blir det som vanligt. Det är pappa Metall som går före och mamma Kommunal kommer efter. Och så kan vi inte fortsätta ha det. Och då måste man ge det här Medlingsinstitutet ett uppdrag att arbeta för jämställda löner. Och då måste de som har mindre få mer. Mm. Tills de har kommit ikapp. Mm. Så då får pappa Metall sätta sig ner och vänta en stund. Ta det lite lugnt. Mm. Medan mamma Kommunal kommer ikapp.
Mm. Ja, men det tycker jag att han kan göra.
Ja.
Ja, det känns ju helt orimligt egentligen.
Ja, och det, jag menar det här, så det jag har beskrivit nu, det är inget svårt.
Nej.
Det måste fattas ett beslut i riksdagen.
Mm. Men jag tror man vill gärna måla upp det som en process som är så himla svår och långsam så att folk inte känner att det är värt.
Ja, att ja eller att det är omöjligt. Ja. Och då riskerar vi hela Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden och då slår det tillbaka på jobben och då blir det arbetslöshet och vi går alla under.
Mm. Mm.
Så är ju liksom tankemodellen som man målar ut.
Mm.
Och den stämmer ju inte för 5 öre.
Mm. Nej. Men nu gick ju Moderaterna och Kristdemokraternas budget igenom. Vad innebär det nu för...
Det innebär att tills det blir någon ny budget så är det den som gäller, ja, det, kan man säga.
Det innebär år,
att för 2019 nu så är det den som gäller.
Mm.
När det väl blir en regering så kommer den regeringen att lägga det man kallar för en tilläggsbudget under våren. Och då kan man rätta till en del saker.
Mm.
Man kan göra det ännu mera skattesänkningar och med konsekvensen att det blir försämringar inom olika delar och så. Det går.
Mm.
Men det kan ju komma en regering som istället lägger på pengar.
Mm.
Ursäkta.
Det är ingen fara.
Vad var vi? Jo, med budgeten.
Ja.
Det som man inte kan ändra på.
Mm.
Det är skattesatsen.
Mm-hmm.
Alltså, nu blev det ju höjd brytpunkt. Vilket betyder att fler... ska inte betala statlig skatt.
Mm.
Från att det har handlat om inkomster från 40 000 och uppåt ungefär ska man betala statlig skatt, så är det nu istället 42 eller 43 000.
Mm.
Så då ska man börja betala statlig skatt. Det innebär att en del som har då runt 40 000 och mer får ju skattelättnader.
Mm. Mm. Så det gynnar i princip de som...
De som tjänar relativt bra får skattelättnader enligt de här besluten.
Mm. Men hur påverkar det alltså samhället i sig?
Ja, man kan väl säga att det innebär ju att de här klyftorna som man har pratat om, att det börjar bli stora skillnader mellan de som har och de som inte har, den skillnaden kommer att öka.
Mm.
Helt enkelt. Pensionärerna har fått skattesänkning.
Mm.
Men de som har mest pension får mest. Och de som har en låg pension kanske får en hundralapp.
Mm.
Så att det är väldigt ojämlikt fördelat, de här skatterna. Och det, just det kan man inte ändra på, i alla fall inte för år 2019.
Nej.
Sen är det ju nedskärningar när det gäller miljö- och klimatfrågorna ganska rejält.
Mm.
Det kan man ändra på
om
det kommer en ny regering som vill göra det.
Oh.
Sen har man ju beslutat att också dra ner på pengar som går till Jämställdhetsmyndigheten som ju startade för ett år sedan. Det är ju ett krav som... Vi som har jobbat med de här jämställdhetsfrågorna i decennier har tjatat att vi måste ha en myndighet som också följer upp och ser till att beslut som fattas blir av och som ser till att det blir förändringar som konsekvens av politiken och sådär.
Mm.
Precis som man har myndigheter för andra verksamheter. Socialstyrelsen för sjukvården och vi har Skolverket för skolan. Alltså det, och man behöver liksom göra utvärderingar, man behöver titta på hur det går och vad är det som går bra och vad är det som inte går bra. Allt möjligt sånt.
Mm.
Man behöver intensifiera arbetet helt enkelt, inte minst med gällande frågor som rör mäns våld mot kvinnor i olika former. Våld i nära relationer, våld i namn av heder och så vidare. Så de har ju precis startat.
Mm.
Det lägger man ner.
Det försvinner helt alltså?
Ja, nästa år så under 2019 så blir det minskat anslag och under 2020 försvinner helt.
Alltså det känns så himla bakåtsträvande.
Ja, på kulturen skär man också ner en massa och det får bland annat konsekvenser för kulturskolan som måste börja ta ut avgifter. Det gör de ju nu också, men de måste höja avgifterna.
Och det kommer drabba familjer.
Så. Absolut. Mm. Och det är, de tar också tillbaka fri entré på museer.
Nej.
Det ska inte vara kvar. Det ska bara vara för barn, men de har ju gått gratis tidigare också. Men nu för föräldrarna så är det...
Det känns så fruktansvärt med tanke på allt som museer och sånt faktiskt gör. Alltså för familjer som
absolut,
inte har
absolut.
Någonting annat.
De drar tjocka streck över kulturen. Mm. De kryssar över med rött när det gäller miljö- och klimatfrågorna. Och de backar tillbaka de få framsteg som vi på sista tiden har gjort när det gäller jämställdheten. Och de ökar... De ekonomiska skillnaderna mellan de som har och de som inte har.
Mm.
Det är klassisk högerpolitik.
Mm.
Och det fick de igenom då med stöd av Sverigedemokraterna.
Mm. Mm. Ja, alltså de pratar ju om det här med passivt stöd. Men det kan ju inte bli aktuellt, tänker jag. Med tanke på att de kommer att behöva ha med sig Sverigedemokraterna i allting. Om de ska fortsätta kunna bedriva sin
ja,
politik.
Ja, om de tänker sig att bilda en... minoritetsregering med Moderaterna och med Kristdemokraterna så måste de ju ha med Sverigedemokraterna.
Mm.
Precis som de hade nu.
Mm. Mm.
Och så måste då Liberalerna och Centern lägga ner sina röster.
Alltså jag,
precis som de gjorde nu.
Ja, men jag tycker att det är fegt. Jag tyckte att lägga ner sina röster, nu vet jag ju att det tillhör så, alltså att de brukar lägga ner sina röster. Men jag tycker att
i budget så brukar det ju vara så att man säger att man röstar på sitt eget förslag och sen så lägger man ner.
Men om man har varit så, för att jag tycker ändå att både Liberalerna och Centern har gjort en grej av att de är så, alltså är såna kraftiga motståndare emot SD, då hade ju det här varit ett ypperligt tillfälle att visa vart man står i frågan.
Ja, visst. De hade kunnat rösta mot.
Ja, precis. Varför gör man inte det? Tror du att det är strategiskt? Eller tror du att det är bara...
Vad som rör sig i deras huvuden, det vet inte jag. Men det är maktspel som det handlar om. Och de sitter naturligtvis och funderar över nästa drag.
Mm.
Nu när Stefan Löfven har röstats ner, vad blir då nästa?
Mm.
Det vet vi ju inte.
Nej.
Hur de resonerar och det pågår väl säkert förhandlingar. Men ja, de målar in sig i ett hörn.
Tror du att de kommer gå, alltså att alliansen kommer att kunna hålla ihop nu? Efter alla fram och tillbaka? Och...
Ja, det är ju, det, jag tycker det är svårt att veta.
Mm.
Det, eftersom både Centerpartiet och Liberalerna har varit så otroligt bestämda på att de absolut inte ska ge utrymme åt Sverigedemokraterna, så blir det ju enorma svekdebatter om de skulle gå in i en regering som kräver Sverigedemokraternas stöd naturligtvis.
Mm.
Och det skulle ju då tala för att det ändå blir någon form av mitten. Men jag vet inte.
Nej, det gör ju ingen.
Nej.
Nej.
Jag kan bara konstatera att hur det än blir så kommer vi få en regering som är oerhört handlingsförlamad.
Mm.
Och som är, vilar på en väldigt stor kompromiss.
Mm.
Och det kommer att innebära att de politiska beslut som vi borde fatta kommer inte att fattas självmant av regeringen. Och det betyder att opinionen utanför måste bli väldigt stark och högljudd.
Mm. Vi har inte skrivit på för förbud mot kärnvapen än, va? Har vi gjort
Nej,
det?
Nej, Sverige har inte skrivit på det. Det är ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Jag trodde att man skulle ha gjort det 2018. Där
Nej, de backade och det är den regeringens ansvar. Sverige har varit med i decennier och arbetat fram den här resolutionen som ju togs i FN utav väldigt, väldigt många länder. Men då när det kom till att skriva på så backade Sverige. Mm. Och i kraft av att vi har en försvarsminister som är oerhört militaristisk. Mm. Och har inlett ett ökat samarbete med många utav västvärldens länder och med NATO. Mm. Vi har ju öppnat upp genom ett värdlandsavtal för NATO-trupper att komma och öva och så vidare. Och nu när det gällde det här avtalet så menade man att då måste man utreda på vilket sätt, vilka konsekvenser det får för det här utvecklade samarbete som vi nu har med bland annat NATO-länderna.
Mm. Vad skulle det innebära för Sverige att avveckla eller att helt alltså att förbjuda, att skriva på? Vad skulle det innebära? Skulle det vara negativt då för Sverige? Eller skulle...
Ja, det är ju det som försvarsministern hävdar, att det kan störa våra relationer och vårt numera ganska väletablerade samarbete. Mm. Det kan störa ordningen på olika sätt. Det är ju fegt så det dånar om det.
Otroligt.
Och en svår situation tror jag för Margot Wallström som ju ändå har varit med och stött framtagandet utav det här. Mm. Men Socialdemokraterna har ju också gått från att vara ett parti som har stått någorlunda i framkant när det gäller diskussionen om nedrustning, internationell nedrustning, fred och nedrustning, till att numera bli ett NATO-kramande parti som ju håller på med en miljardrullning till det militära försvaret och en gigantisk upprustning.
Mm.
De har ju en politik som i väldigt stora stycken överensstämmer med de borgerliga partierna. Det enda skillnaden är medlemskapet i NATO.
Mm.
Och nu har ju den här socialdemokratiska regeringen har ju tagit oss dit på andra vägar genom olika samarbetsavtal.
Mm.
Så att det är ju snart bara en formalitet.
Mm. Men det är väl bara Feministiskt initiativ som vill alltså ta bort eller vad är det, nedrusta eller nedmontera?
Ja, vi säger att det krävs att vi ställer om. Mm. Alltså vi måste utgå ifrån de reella hot som finns. Mm. Och de hot som finns nu, det handlar ju om klimathoten.
Mm.
Och det kan vi ju inte jobba med genom luftvärnsrobotar och värnplikt.
Mm.
Så vi vill ju ställa om till ett försvar som baserar sig på insikter om vad som är mänsklig säkerhet. Vi vill ju att vi ska lämna det här gamla begreppet om territoriell, nationell säkerhet och istället titta på mänsklig säkerhet. Och mänsklig säkerhet handlar om klimaträttvisa, klimatsäkerhet, det handlar om matsäkerhet, det handlar om rätten att leva fri från våld från nationer eller från samhället eller i privatlivet. Det handlar om rätten till sjukvård, rätten till arbete, rätten till bostad och så vidare.
Mm.
Det här var begrepp som togs fram av FN i mitten på 90-talet.
Mm.
Då det var en period av avspänning och nedrustning internationellt. Och då började man att diskutera mänsklig säkerhet som alternativ till den traditionella militaristiska territoriella säkerheten. Och det här är begrepp som vi måste ta fram och lyfta upp.
Mm.
Också för att det begreppet i sig också tar fram just friheten från våld. Mm. Och kopplar ihop den, precis som vi gör i Feministiskt initiativ, den intima relationen och den samhälleliga och den internationella. Eftersom vi ser att det är ju samma, våldet har samma syfte.
Mm.
Det handlar om makt och kontroll.
Mm.
Oavsett om det är över en enskild kvinnas liv, en ung människas sexualitet, ett revir i en storstad för man vill ha kontroll över knarkhandeln.
Mm.
Eller ett territorium någonstans i världen för det är storpolitiskt viktigt för det finns mineraler eller tillgångar eller vad det är.
Mm.
Det är samma mönster.
Mm.
Och det går ju igen också. Vi ser ju hur kvinnor och barn är ju slagfält vid militära konflikter.
Mm.
Vi får ju det rapporterat hela tiden.
Ja.
Så det blandas ihop i verkligheten och då måste vi också se hur det hänger ihop i politiken.
Mm.
Och det synsättet finns inom begreppet mänsklig säkerhet som just har fattat på människors säkerhet och jordens säkerhet.
Mm. Mm.
Ja, för det här hänger ju ihop. Och det här är ju problem som vi måste hantera. Vi måste ju förstå att hela våldsspiralen är också grundad på idén om dominans, konkurrens. Och det är ju också det som har plundrat jordklotet, idén om dominans. Vi ska vara herrar över jorden och allt är tillgångar som ska kunna exploateras fritt.
Mm.
Och i kölvattnet av det så ser vi ju klimatkatastrofer och konflikter när det blir ont om vatten, ont om mat och så vidare. Och så beväpnas de här konflikterna av de vapenproducerade länderna i den rika delen av världen. Och så är flyktingströmmarna på gång. Och så när de kommer till den rika delen av världen så möts de människor av taggtråd.
Mm.
Och stängda gränser och blir förklarade som säkerhetsproblem.
Ja, det är fruktansvärt.
Alltså det är så cyniskt så det är inte klokt.
Ja, det är fruktansvärt.
Och hela humanismen har ju liksom kastats över bord på något sätt.
Mm.
Det de åstadkommer i EU när de diskuterar de här frågorna, det är en gemensam inställning om att vi måste se till att de inte kommer hit.
Mm.
Det är liksom det som är målet.
Mm.
Det är helt tokigt. Du förstår, jag som har varit med länge i politik, jag trodde aldrig jag skulle behöva vara med om det här.
Nej.
Jag trodde inte det skulle kunna gå att så snabbt förändra.
Mm.
Mm. Och det är då som jag går tillbaka till valrörelsen.
Mm.
För att jag har ibland tänkt så här, Danmark, det var ju ett skandinaviskt, öppet, progressivt, modernt land.
Mm.
Vi kände oss väl rätt befryndade med varandra så där.
Ja.
Precis som Norge var det och Finland var det och sådär. Vi gick lite före och vi var så här, idag är ju Danmark slutet, oerhört främlingsfientligt och har stängda gränser och börjar diskutera parallella rättssystem beroende på var människor bor. Och bor man i ghetto ska man ha bara att de definierar områden som ghetton och då ska man ha hårdare straff och så vidare. Stora neddragningar inom public service och kulturen och i regeringen sitter med ett nationalistiskt parti.
Mm.
Och då när jag tänkte på den här valrörelsen som vi hade nyligen så tände jag så här, jaha, det är så här det går till.
Mm. Ja, alltså
det är så här det gick till i Danmark och det är så här det kommer gå till här om vi inte står upp emot detta.
Det är så obehagligt, alltså det är så jävla obehagligt när man tänker på, men för man ser ju tydligt vart vi är på väg.
Mm.
Och så tyckte jag att det var så intressant det du sa när det var någon som frågade dig typ, vad säger man till dem som är emot?
Mm.
När du sa jag vänder mig inte till dem.
Nej.
Jag vänder mig till dem som vill göra någonting. och där kan jag känna så här, människor, det är som att man inte förstår vad man kan göra om man pratar så mycket också inom feminismen på internet eller på Instagram när man pratar om sociala medieaktivister liksom. När man pratar så himla mycket om att man ska organisera sig och hela den biten. Och då tänker jag, men vad tänker folk att organisera sig betyder om det inte skulle innebära att lägga en röst på ett feministiskt parti?
Ja.
Det är ju egentligen, vad ska man säga, kärnan av att organisera sig.
Ja.
Men så har jag också tänkt själv att så här, vad gör jag då? Vad gör jag? Jag sitter och jag har...
Du gör det här?
Ja, jo, det gör man ju liksom. Men sen så har man ju så här 18 200 följare och man skriver feministiska grejer och så. Men så känner man också så här... Gör aktivismen på nätet tillräckligt? Eller har vi blivit så jäkla bekväma i att sitta och prata om feminism men inte, alltså, utöva den eller leva feministiskt för att man nöjer sig med att så här, ja, men här har jag mitt lilla feministiska space.
Det är ju så, delvis. Alltså nätet är ju jättebra när man ska få ihop folk och kalla till och sådär. Men alltså det, jag menar ju då att det mänskliga mötet är oslagbart.
Verkligen.
Och jag menar ju att organisera är att mötas i ögonhöjd. Det räcker inte med att trycka på like-knappen.
Nej, nej, verkligen inte.
Det är väldigt bra, men och sprida information och få ihop folk och så. Men samhällsförändringar sker inte på det sättet.
Nej.
Samhällsförändringar sker genom att det är människor i rörelse som höjer rösten och som ställer krav på de som har makten. Och det är det jag menar när jag säger att nu när vi kommer att få en sån svag politik inom i parlamenten, så måste vi som är utanför höja rösten. Och det måste växa fram alltså. Och jag skulle ju helst se att det blev någon form av samlad rörelse. Där, för som det är nu så är det också så att miljöaktivisterna är på sitt håll. Feministerna är på sitt håll. De som jobbar med asyl- och flyktingfrågan är på sitt håll. Och man går på knäna. Och jag tror att vi behöver komma ihop i förståelsen av att det handlar om samma sak. Och det finns en grund i detta som heter jordens och människans rättigheter. En insikt om att vi är en del av det här klotet och att vi är helt beroende av varandra. Den insikten om jordens rättigheter, naturens rättigheter och människans rättigheter måste vi liksom utgå ifrån. Och konstatera att det är attacker överallt här nu. Och då, vi måste gå ihop alltså på ett konstruktivt sätt. Och det kommer att behövas globalt naturligtvis, men det kommer också behövas för att påverka EU-parlamentets ledamöter, och det kommer att behövas för att påverka regeringen.
Men jag tänker att du som har varit alltså väldigt politiskt engagerad så alltså länge, och också alltså du har jobbat med feminismen så mycket och så länge. Alltså det jag kan tänka, och det som slog mig när jag kollade på dokumentären om dig, det var den här uppoffringen. För det tog, för mig så kändes det mycket när du pratade med din dotter. Och hon sa så här, ja men du var ju inte hemma. Och jag tror att det är mycket där. Jag tror att så här, som mamma så känner man sig väldigt sliten i det här. Ska man göra någonting för det stora och också i sin tur för mina barn? För det gör man ju. Och sen på bekostnaden av att barnet inte känner att man har varit där tillräckligt mycket. För det är någonting som jag kan slitas lite emellan också. Jag skulle väldigt gärna vilja göra mer. Jag skulle vilja vara iväg. Nu är jag iväg ganska mycket så här. Och det kan ge mig en sån ångest. Men så här, hur kommer man ifrån det?
Hur många barn har du?
Jag har två barn.
Du vet, hur gamla är de?
4 och 8.
Ah.
Ja, en flicka och en pojke.
Okej.
Okay. Och där kan jag känna ibland så här, det är ju värt i det stora hela. Men det måste ju varit så otroligt, alltså det måste vara så otroligt kämpigt att höra det ifrån sin barn.
Ja, fast jag kan inte säga att jag har, att jag går omkring med dåligt samvete.
Nej.
Jag har gjort de val jag har gjort. Och jag har gjort det för att jag har också, tycker jag, som människa, som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Där vi ju vill att de här olika verktygen ska finnas. Hur vi kan arbeta. Och vi vill att det ska vara tillgängligt för många. Så har jag använt dem. Och jag har också haft förmånen att få växa upp i ett samhälle som hade ambitionen att alla skulle kunna göra en sån här klassresa som jag har gjort. Det är ju helt enormt.
Ja, verkligen.
Och det tycker jag också. Jag är en illustration på hur samhället kan utvecklas och kan se ut. Där det finns ett självklart vi. Finns ju inte kvar längre.
Nej.
Men för mig har det ju inneburit att
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag har kunnat göra de här sakerna. Mm. Och när jag lämnade ungarna på dagis eller på förskolan så tyckte jag att jag gjorde någonting bra. Mm. Vi hade ju slitit för att det skulle bli förskola.
Ja.
Men det var... Jag har ju de här samtalen med min dotter. Mm. Det jag kan känna som jobbigt är ju det här med min alkoholism. Mm. Som ju gjorde att jag inte var närvarande på det sättet som jag borde ha varit. Mm. Men parallellt med det så tycker jag också att jag har varit väldigt närvarande. Även om det då handlade om att jag organiserade en föräldraförening på förskolan där mina unga gick för att politikerna tänkte överinskriva. Mm. Och det tog ju tid naturligtvis. Och jag var väldigt aktiv i fredsrörelsen och det tog ju tid. Men ungarna fick ju hänga med då. Mm. När vi gick på demonstrationer mot kärnkraften. De fick ju hänga med. Så var det ju förr i tiden. Mm. Det var inte så jättelänge sedan ändå. De hängde med. Mm. Ungar var med. Mm. Och det ger ju också någonting till barnen att visa att jag gör det här för att vi inte ska ha kärnkraft här i landet. Det är eran framtid det handlar om. Mm. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att kommunicera det till barnen.
Ja.
De har ju fått gå när de var inte kunde gå ens en gång, alltså i oändliga, du vet, demonstrationståg mot kärnkraften och för freden och sådär.
Mm.
Sen var det väl en period när de var tonåringar och jag satt i riksdagen och då och under när min alkoholism accelererade som det blev jobbigt naturligtvis. Men det är också det här med barn, det finns inte en unge som inte säger
nej, precis.
Att jag vill att du ska vara med mig.
Nej.
Jag tror när du frågar dem när de är lite större sen så kommer de ju att säga på ett annat sätt.
Det tror jag också.
Man får tillbaka som förälder. Jag vet ju att mina barn som ju nu är runt 40 att jag vet ju att de är väldigt stolta över det som jag har gjort och det som jag gör.
Mm.
Och de har ju en människosyn som är naturligtvis präglad av det de har varit med i och det de har varit en del av.
Mm. Ja, det är ju väldigt berikande. Så jag tror att så som jag känner eller så som jag, när jag tänker på hela den här biten om hur mina barn ska se på mig och min närvaro när de blir äldre. Jag tror att det är väldigt typiskt, jag tror inte att det är väldigt många män som går omkring och tänker så.
Nej
det är ju väldigt det här typiska dåliga samvetet och hela den biten.
Nej, och det där är ju, man kan ju bli förtvivlad över att det fortfarande är så.
Mm.
Du som har sett filmen, du vet ju också att jag talade ju om när jag blev partiledare, varenda journalist, de höll på ett helt år och frågade om jag inte hade dåligt samvete, för barnen var i förskoleåldern, eller i skolåldern, och hur går det? Oj, 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 ensamstående mamma, oj, 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 acka, acka, och sådär. Mm. Jag får bli tokig alltså. Mm.
Fruktansvärt.
Men det ändrar sig, men det ändrar sig sakta och mycket saktare än vad vi skulle behöva. Men jag tänker att det viktiga är att var att låta barnen vara en del. För det har, jag har pratat med min dotter om det också. Om vad skulle jag ha kunnat gjort, hur hade jag kunnat gjort? Eftersom att jag skulle göra så att jag var en människa som det är ju det ångrar jag inte ett ögonblick. Jag har gjort det och visat oj det här kan jag och jag är till och med bra på det. Nu måste jag sätta igång och jag satte ju igång. Jag accelererade ju när jag fick barna. Det var en sån liksom upplevelse, så oerhört stark upplevelse tyckte jag att föda barn och att bli förälder och att plötsligt så försköts hela tidsperspektivet, det var inte bara jag här och nu, det var framtiden för de här barnen. Så nu, jag var ju tvungen att lägga på ett kol här med det gällde kärnkraften och stoppa kärnkraften och du vet och sen freds och jag menar mycket av det jag håller på med handlar ju om framtiden. En framtid för dem. Och då vet jag, då sa min dotter så här en gång att ja men du kanske skulle ha tagit med oss då mera i resonemangen. Alltså inte bara att de fick hänga med. Vi var ju flera föräldrar som hade barn så de var ju en hel skock som kunde vara med varandra. Men också att man kanske skulle kunna ännu mer, jag tyckte jag gjorde det, men hon menar ännu mer liksom, ja, nu klistrar vi kuvert här, nu lägger vi valsedlar och nu åker vi runt och stoppar i brevlådorna. Förstås sådana här praktiska saker. Att de kunde ha fått vara med ännu mer, sa hon. Jaha, vilket ju förvånar mig. Jag tycker jag släpper mer och mer fram. Men det finns en föreställning om någon privacy här med barn och föräldraskap som jag inte bejakar.
Nej, men det är också väldigt, om man får uttrycka sig så, det är väldigt svenskt att inte ha med barnen i alla rum. Man kan prata fester, man kan prata begravningar, politik. Medans det i andra länder är väldigt självklart att prata med barnen om allt. Och det är väl klart att det finns någon slags balans i det hela. Men jag tror personligen att vi är väldigt dåliga på att prata om politik med våra barn. För att sen är man 18 och så ska man lägga en röst.
Ja, just det. Och så har vi någon idé om att det är hemligt liksom, var man står.
Ja.
Det är en konstig uppfattning. Att det, och det är ju det här valhemligheten, den är ju viktig. Men det betyder ju inte, det är ju liksom att ingen kan ta reda. Jag tvingas inte att redovisa, men jag själv kan ju prata om det. Och jag själv kan ju tala om vad jag vill rösta på och varför. Alla kan ju göra det, men det är liksom... Nej, ska man inte prata om det är hemligt. Det är ju helt tokigt.
Tror du det är viktigt att fler säger vad man röstar på? Alltså,
ja, jag tror att det är viktigt att fler pratar om politik och politiska partier som någonting som är en del av demokratin och som är någonting som ska vara öppet och tillgängligt för alla. Vi håller ju på att få nu den här professionaliseringen av politiken som man ser i andra länder. Vi har ju ändå haft en ganska under lång tid en folkrörelsebaserad politik. Eftersom våra partier har den traditionen. De kommer ifrån folkrörelserna. Det är liksom nykterhetsrörelsen i Sverige som startades av kvinnor som inte orkade se på hur deras män söps ner av arbetsgivarna. För de fick ta konsekvenserna när männen fick betalt i sprit. De organiserade sig, sen blev det ju en stor rörelse och sen blev det en bildningsrörelse och sen blev det också arbetarrörelsen, så socialdemokratin och hela det där. Som ju kom att dominera politiken väldigt länge i Sverige. Men alla och alla politiska partier har ju haft någon form av nästan som en folkrörelsebas. Man börjar lokalt liksom. I många andra länder så är det en annan syn. Politiken är någonting som är någon mera elit som håller på med. Man går i vissa skolor, ungefär om man skulle översätta det, alla går på Handelshögskolan och sen delar man upp sig vilket politiskt parti man ska tillhöra efteråt. Liksom. Men man befinner sig i ett särskilt samhällsskikt. Det är inte möjligt att gå från att vara... jobba på frisörsalongen till att bli statsminister. Men den möjligheten har vi ju haft i Sverige rätt länge. Och det där börjar ju urholkas på olika sätt. Partierna börjar professionalisera sig allt mer. Har mindre möten med ute bland folk. Och det där tror jag är en väldigt farlig utveckling. Jag gör ju tvärtom. Jag åker ju hela tiden. Jag reser ju. Och jag har ju det vi kallar för home party.
Mm, ja.
Jag går ju hem till folk. Mm. Jag ska dit. Jag ska till ikväll.
Mm.
Ska jag träffa ett gäng män.
Asså.
Gamla kompisar. Med något gäng som träffas en gång om året. Som har hållit ihop i långa tider. Och nu ska de prata feminism, har de tänkt sig.
Men det är ju skitbra.
Ja, jättekul. Mm. Så att jag har ju brutit mot det där. Och jag tror att vi måste göra det.
Mm.
För att vi måste sänka trösklarna för de politiska samtalen.
Mm.
Och låta dem vara mycket mer öppna. Så att fler förstår att politik är för alla.
Mm. Men åker du till andra städer också?
Jaha.
Med de här home
party? Jag åker i hela landet.
Så om man skulle vilja ha dig i Norrköping så...
Går det bra. Minst 25 personer.
Ja.
Ett stort blädderblock, tjocka sån där.
Mm.
Tavla, tjocka pennor för mig att rita med. Och så ska alla ha papper och penna.
Ja. Det låter
90
ju.
Minuter som du borde ha fått i skolan, ja. Kallar jag det för.
Mm.
Och det är ingen som får det i skolan.
Nej, det är det inte.
Fortfarande.
Jag tycker att det är helt sjukt att man inte pratar om det i skolan.
Mm.
Jag vet bara nu, min dotter, hon är 8 och går i skolan och... Alltså, jag var med på, eller jag anmälde mig till skolrådet, vilket också var väldigt intressant, att det var svårt att få ihop föräldrar till skolrådet.
Mm.
Alltså någonting som berör det allra viktigaste,
ja,
i våra liv liksom. Och där tog jag ju upp det och bara så, men hur gör vi för att, alltså hur gör vi för att skydda våra tjejer, alltså våra tjejer i skolan, för att nu är det för jävligt. Alltså hon har blivit tafsad på, kallad för bitch, hon har blivit liksom slagen eller ska vara i ett eget lag för att hon är tjej och gillar att idrotta och du vet så här. Och, ja, och då så tyckte jag att det var intressant, så jag började samla ihop föräldrar och frågade lite, och det var alltså i princip varenda flicka i skolan, alltså på lågstadiet, har varit,
ja,
med om saker som folk skrev om under MeToo.
Ja.
Och ändå så är det ingenting som man prioriterar. Och jag tror att när jag tog upp det på skolrådet så ägnade vi 5 minuter åt den frågan.
Det är inte klokt.
Det är fruktansvärt.
Det är inte klokt. Det är ju så, skolan är ju värst. Men, och då måste man ju prata om de här sakerna på skolan. Då måste man ju prata om det i klasserna. Man måste ju börja redan i förskolan och prata om det.
Mm.
Vilka vi är, hur vi är och hur vi förhåller oss i varandra och... Rätten till vår egen kropp och allting sånt där. Mm. Det är ju superviktigt att det kommer in.
Mm.
Från början.
Mm. Ja, det är otroligt obekvämt.
Du, jag ser att...
Ja, det jag såg med nu tiden, att den börjar rulla iväg. Men alltså, tack snälla, det har varit så kul att ha det här.
Tack själv super. För att jag fick komma hit.
Ja.
Jag ber om ursäkt om min skrovliga röst, men vi får hoppas att det är njutbart att höra på ändå.
Det tror jag att det är. Det har jag tyckt att det har varit hela tiden. Ja. Tack snälla.
Tack ska du ha.
Jag fattar om ni undrade varför jag inte ställde fler eller några frågor om Gudruns avgång som partiledare för FI. Men som ni märker så är hon ju ändå högst aktiv inom partiet, så för mig så kändes det inte som en prioritering när jag fick chansen att prata med vår tids största feministiska politiker i en timma. Det här är ett av mina absoluta favoritavsnitt och jag hoppas verkligen att ni med kommer att älska det. Tack snälla Gudrun Schyman för att jag och Kvintljus lyssnare fick ta din tid. Kvintljus kommer inte att ta något juluppehåll. I år tänkte jag säga, det här är faktiskt den första julen som vi firar. Utan jag kommer att köra på som vanligt. Gå gärna med och bli Patreon. Direktlänk finns på Kvintljus Instagram som heter Kvinstagram. Och där kommer det snart att hända spännande grejer. Bland annat så kommer det exklusiva samtal med bland annat Attila Yoldas och Petrina Solange. Och det kommer bli skitfett och kul. Jag är inte lika hård på att män inte får vara med på min Patreon. Så att ja... I övrigt så vill jag verkligen passa på att önska er en god jul och låt oss tillsammans skapa dålig stämning när farbror säger något rasistiskt eller sexistiskt vid julbordet. Det var Jesusbarnet hade velat. Puss puss, vi är...